Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Så jag satt mig i bilen och började köra. Sitter och gråter hela vägen ut dit. Mm. Och behöver typ stanna 3 gånger för att jag skakar så mycket. Mm. Åker förbi hans hus, lämnar de här breven och skriver bara ett sms. Kolla din brevlåda.
Sara,
uh-huh.
Vad älskar du mest med mig?
Jag älskar mest med dig att du är min bästa vän.
Att jag älskar dig mest med mig att du har mig i ditt liv.
Att jag är en del av dig. Det är det jag älskar mest. Jag älskar mest med dig att du är... Du...
Det borde inte vara så här mycket betänkt.
Nej, vet du vad? Mm. Vet du vad jag älskar mest? Det är att det finns ingen som har så bra tips som Va? Du har. Nej.
Och det kan vara så här, jag tänker inte ens mig själv som det.
För att du, jag tror också att du tipsar för att du känner mig.
Mm.
Så det handlar inte om att okej, du kanske inte är den bästa tipsaren i världen. Fast jo, du är väldigt smart. Men alltså så här, du kanske inte är, Alice kan komma och ha en så här
alltså
en genomgång på grund av det här och det här och det här. Men i och med att du känner mig så bra så är det som att du alltid du har de bästa tipsen för mig.
Oh, wow.
Mm.
Ska jag säga att jag älskar mest med dig?
Ja, tack.
Att det finns ingen som jag, människa i hela världen som jag kan säga vara med som får mig på så bra humör som du är.
Tack!
Varsågod. Men nu får inte vi prata mer för att du kommer inte vara med i avsnittet förrän som 20 minuter.
Det ska jag köra mitt intro?
Ja. Skiter i mickskyddet.
Det kommer vara så attack för alla som lyssnar.
Bara så alla vet kommer att vara med i dagens avsnitt.
Jag heter Rysa.
Ska
vi ringa
upp? Ja. Ja.
Ni måste vänta lite. För jag kommer tillbaks.
Filippa.
Mm?
Tror du på äkta kärlek?
I do believe. Mm. Och jag tror på att äkta kärlek-boken var otrolig. Jag läste den på 48 timmar.
Same. Jag tycker det är den absoluta bästa boken hittills.
Jag tycker också det.
Som vi har läst. För idag är det ju bokklubbsavsnitt. Vi ska recensera boken Äkta kärlek. Och spontant jättebra bok.
Ja, alltså jag måste erkänna. Jag läste boken innan, veckan innan ni hade ens bestämt att ni skulle läsa boken.
Oh my god.
Ah, this is perfect, amazing. Så tar jag läst boken.
Och så att i avsnittet är jag så här, men min kompis har läst den så jag vet exakt vad det handlar om.
Det var bara för att jag redan läst den. Men jag orkar inte bråka med er och byta bok. Nej. Och jag tyckte den var så underbar så jag ville att ni skulle alla uppleva den. Och det var en sån nice, lättläst, intressant, hooking book.
Exakt. Och så här, djup men lättsam på exakt samma sätt. Och jag älskade det. Eller exakt samma sätt på samtidigt.
Ska vi berätta lite backstory om hur boken ser ut? För de som inte har läst. Så basically, boken börjar med en tjej som heter Emma. Visst heter hon Emma? Hon sitter på en familjemiddag och med sin nya pojkvän och de pratar om att de ska gifta sig. Och sen får hon ett samtal. Och det är en samtal från hennes man, exman, som hon har trott har dött i en helikopterkrasch. Och han ringer henne, jag vet inte, 2 år senare.
Jag
är så här, jag lever. Och hon bara, jag är här nu. Jag är här nu. And then man bara, vänta, vad händer? Man fattar ingenting. Nej. Men hon har haft en död, eller hon har trott hennes husband har varit död i 2 år. Och sen helt plötsligt har han klarat sig. Och hon har redan gått vidare och hittat en, skapat en ny relation med hennes typ high school best friend.
Ja, men så hela boken handlar väl om att så här, hon har haft sin livskärlek och hon har en livskärlek och det är den här mannen som sen försvinner. Och hon till slut går vidare och träffar en ny man och blir kär i honom. Och när hon sen får samtalet av sin döda exman att han är tillbaka, så är det ett dilemma vem hon faktiskt älskar och vem hon vill leva med.
Så då får man följa med så här, flashbacks från hur och hennes ex-man, dödman, vad ska vi kalla honom? Jesse heter han. Vi kallar honom Jesse. Man får lära känna deras relation, att de blev kära i high school och sen traveled the world together och flyttade till Kalifornien och de var så kära och man fick lära hela den kärlekshistorien. Men sen fick man se hur hon började om efter hon har liksom gått med om en, ja, alltså en
ett trauma,
så får man se hur hon går vidare och blir kär i en ny kille. Och det är väldigt spännande i början, men sen blir det ju ett stort dilemma för han är tillbaka. Då måste hon bestämma vilken kille. Ska hon gå tillbaka till sin exman som egentligen, alltså det var inget problem, det var bara att han dog.
Ja,
ska hon gå tillbaka till honom eller ska hon fortsätta med hennes nya man som hon ska gifta sig med snart?
Och jag tror att hela grejen är ju att också så här, när hennes exman, alltså Jesse, försvann, så var ju hon fortfarande förälskad med honom, så hon hade ju ingen anledning till att lämna honom egentligen. Och jag tror att det är det som blir så konstigt sen några år efter, när man känner kärlek igen och personen kommer tillbaka. Hur ska man då veta? Man har ingen anledning till att inte gå tillbaka till honom. Nej. Men man har också ingen anledning till att lämna mannen man är kär i nu. Så det var ju verkligen, jag tror att alla som läste den, eller jag kände så väldigt starkt att till och med jag var jättevelig på vilket val hon faktiskt skulle göra.
För det är också så här, det jag tyckte var fint för att man fick se också att bara för att hennes relation var perfekt och bra och hon var kär, man ändras ju som en person. Och man ändras och fortsätter ändras. Så när han kom tillbaka, då var ju hon en helt annan Emma. Då var hon en helt ny person. Så då är det svårt att gå tillbaka till en gammal relation, för att man är ju utvecklats mycket och han är ju utvecklats också på ett sätt.
Exakt. Men vad tyckte du om, ska vi spoila vem det var hon valde redan nu?
Ja. Eller vi kan säga Team Sam eller Team Jesse. Alltså, vem ville du att hon skulle välja?
Om jag ska vara helt ärlig, jag tror att jag inte ens vågade erkänna det för mig själv, men hela tiden så ville jag att hon skulle välja Sam. Och det är ju den här nya killen som hon träffat nu. Och jag tror att jag typ skämdes lite för det, för jag var så här, tänk om hon bara väljer honom, eller skulle välja honom för att hon typ är bekväm nu. Och jag var så här, varför ska hon inte välja sin livskärlek? Men sen när man läser slutet av boken, som jag tyckte var så fint och så himla bra förklarat på hela situationen, så var man ju så jävla glad att hon valde Sam.
Ja, jag håller med. Jag pushar för Sam. Jag tyckte ändå det var så här, när hon gick tillbaka till Jesse, för han kom tillbaka och de åkte på en resa i typ 3 nätter och skulle se vad fanns kvar och om de var fortfarande kära. Och jag tyckte ändå det var bra. Alltså jag tyckte det var stort av hennes nya kille att låta henne gå, se och känna på hennes känslor och se om det finns någonting kvar där. Vilket jag tycker var behövligt, för om hon inte gjorde det, då skulle hon alltid tvivla med, oj, tänk om, what if? Tänk om våra kärlek var fortfarande där.
Exakt, och en sak som jag tänkte på när det gällde liksom hennes två, för att hennes relationer till de två olika männen var ju typ väldigt olika, även om båda var så här stark kärlek, så var ju verkligen Jesse en så här väldigt sprulande stark, så här, som en nykär lek, fastän de var tillsammans i flera år. Det allt var liksom spännande, medan med Sam var det mycket mer typ så här, det var mer lugnt men stabilt. Lite mer fnissigt än, alltså så här, så de hade sina rutiner men fortfarande liksom en jättebra relation. Det var inte tråkigt. Och jag tror att också så här, man själv ser så mycket på relationer på olika sätt, att man har en så himla, jag vet inte, jag tror att man har en dröm om att ens relation alltid ska vara det här spännande, sjuka, man ska vara nykär hela relationen och allting sånt. Men egentligen, för att man har typ en fördom om att det ska bli tråkigt och rutin. Men när man läser boken och ser det utifrån, så finns det ju väldigt många fördelar med att man har en trygg relation också. Det behöver inte bara vara att man flyr tillsammans någonstans hela tiden.
Jag håller med.
Och det tycker jag också var så fint att läsa, att det är så här, okay, men det är faktiskt positivt att ha en trygg relation också.
Nej, men jag tyckte själva writing style var väldigt, alltså, enkel att följa, och den var inte så, jag vet att en läsare, lyssnare skrev det till oss, att det var inte en toxic sätt hur hon skrev det. Men ska vi hoppa in i vad lyssnarna tyckte?
Ja. apropå det tycker jag vi läser upp. Jag skulle kunna ta upp just den och läsa den. Okej, så låt oss lyssna på vad lyssnarna har skrivit om boken.
Yes.
Vi börjar med Sofie. Hon skrev så här. En sak jag tänkte på när jag läste boken var att det var så skönt att det knappt var någon toxic maskulinitet eller toxic svartsjuka, trots att det handlade om ett triangeldrama. Känns som att boken skulle kunna innehålla mycket sånt i vanliga fall, vilket är så sant. Mm. Och jag tror att det var verkligen häftigt att se hur så här accepterande båda männen var, även om båda tyckte det var jobbigt, och det är klart att så här, det är en jätteskev situation, men att båda tillät henne att liksom känna av och hitta rätt liksom.
Det tycker jag också är jättefint, att hon inte gjorde det som att, alltså, att de skulle vara så jealous och slå varandra och vara så. Men,
exakt, you know. eller vinkla henne. Nu kanske Jesse gjorde det lite grann, men Sam var ju verkligen så här: jag vill hellre att du väljer honom om det är honom du vill ha, än exakt. Att du väljer mig för att du typ tycker synd om mig.
Exakt.
Har du någonsin varit i något triangeldrama?
Jag har det, men inte på samma plats, för så jag menar. Jag har haft mitt ex, och sen har jag haft en kille som jag började dejta. Och sen var det så här, vem ska jag välja? Jag fortfarande pratar med min ex, men jag pratar med den andra killen. Men aldrig på så här, samma ställe.
Nej. Eller att de är medvetna om det.
Exakt. Liksom. Nej, jag tror inte det. Inte det jag kan komma ihåg. Kanske någon gång i high school att jag var så här, med två olika killar. Men inte en stark triangeldrama. Vilket jag är väldigt tacksam för det låter jävligt jobbigt.
Ja, och också inte bara jobbigt för killarna, utan jobbigt för en själv också.
Har du?
Nej, bara också på flamsnivå. Alltså inte liksom när det handlar om relationer, utan mer när det handlar om vem man typ ska hålla på med. Inte ens dejta, liksom, bara ligga med eller hångla med. Liksom.
Okej, okay, should we do one more
yes.
thought? Okej, okay, låt mig hitta. Okej. Tindra skriver: denna boken var så mycket mer i min smak än den föregående. Jag håller med. Den läses klart på någon dag. Hihihi. Gillade den väldigt mycket. Dock kände jag att den var väldigt overklig ibland, vilket jag kan ha svårt för. Men dilemmat i boken går ju fortfarande att placera i sitt eget liv, speciellt i vår ålder när man måste välja ibland om relationer, både kärlek och vänner, ska vara i det förflutna eller om... Nej, okej, skitsamma. Hon säger basically att... man kan relatera den till sitt liv, men det kändes overkligt ibland. Vad tycker du?
Jag tycker det är så sant. Jag kommer ihåg att jag tänkte på det så mycket, alltså när, alltså att han, den här Jess som då dog, eller Jesse, eller något där, han hamnar ju då uppenbarligen på en öde ö själv i 3 år.
Nej,
och typ
no
lär
way.
Sig simma för att simma över hela typ Atlanten för att sen bli räddad. Och det var ju så här, vad fan, då får ni i alla fall förklara hur han typ överlevde där. För
exakt.
De förklarar ju inte det heller. Och då kände jag väl också att så här, då blir man ju nyfiken på vad som faktiskt, om du är öde ö på en, eller själv på en öde ö, då vill jag ju veta hur fan du mår. Eller sådär. Så det var väl det som var lite så här, hellre att han skulle varit på ett sjukhus i någon random liten stad
och han hade
och inga
telefon.
Uppgifter och tappat alla sina ID och allting, jag vet inte, men
2 år känns lite orimligt att han kan överleva. Jag bara,
exakt.
I don't know.
Exakt. Men sen är det klart att så här, det var ju en väldigt liten del av boken, och det var inte den historien som skulle berättas, så att så här, man kunde ju fortfarande relatera på alla andra sätt.
Och det är sant som hon Tindra skrev, att man kan, även fast det behöver inte vara alltså love relationships, man också kan placera det här med vänner, alltså att behöva välja att gå framåt eller bakåt med en vän.
Verkligen, och i vissa fall kanske till och med familj och föräldrar, att man kan ha olika kärlekar till sina båda föräldrar, även fast man tycker om båda liksom, så är det för olika sätt och allting sånt. Så det håller jag verkligen med om. Jag tänkte ta upp en till som en tjej som heter Nora skrev. Och hon skrev att hon tyckte boken var så bra. Läste ut den på typ 4 dagar och fastnade helt. Sjukt bra bok att bara ta upp när man sitter på bussen eller tunnelbanan. Känner mig typ helt tom efter jag läste den dock. Fick en sån tankeställare på något sätt. Har alltid tänkt att man bara har en soulmate. Men när jag läste ut Äkta kärlekar så började jag ifrågasätta om det inte alltid bara handlar om tid. Alltså att du kan ha flera soulmates, men det måste på något sätt klaffa med ditt nuvarande liv. Jag tycker att Taylor, alltså hon som är författare, också har ett väldigt bra poetiskt sätt att skriva. Fast fortfarande så man hänger med och orkar fortsätta läsa. Tycker denna bok var klockren och är taggad för nästa. Ni är bäst. Oh så God. Bra recension.
Det håller jag definitivt med. Speciellt det du säger med Soulmates. Det finns en annan bok som jag tycker vi borde också läsa. Fan, vad heter den? Det handlar om så här, sin twin flame och sen har man någon annan flame. Alltså den är skitintressant. Och så förklarar det att man har tre soulmates i sitt liv. Alltså riktiga soulmates. Man har en som är... alltså sin första kärlek. Sen har man en andra som är toxic, som man lär sig mest av. Och sen har man sin tredje som att man bara flyter ihop och växer ihop. Inte tillsammans som ett, men som två individer. Och att man växer bredvid varandra. Och det påminner mig om det. Så att man, jag håller med, man har så många soulmates. Och det handlar bara om tid och när man träffar dem. Och hur de alltså affect your life i den tiden, stadien du är i.
Exakt. Och jag tror typ att, för jag känner ju verkligen, jag har alltid trott att man är en soulmate och en äkta kärlek och det var din livskärlek och lalala. Och det är ju typ för att det är det samhället säger till en. Exakt. Och jag kommer ihåg att jag tänkte på det också när jag läste boken, att det här med att typ hon skulle skämmas för att hon blev kär i en ny är ju egentligen så himla sjukt. Och hon blev ju verkligen skuldbelagd av föräldrar och kollegor eller vad det nu var, för att hon hade gått vidare. Och det behöver inte ens vara att, jag vet inte, jag tycker bara det var så fint att se att så här, man kan också, för dem som har gjort slut med eller varit med om något så, här, så traumatiskt att man blir änka eller vad man nu liksom kan bli, att det finns hopp, att det finns fler där ute. Och det betyder inte att sorgen är mindre bara för att man träffar en ny, utan den människan kommer alltid finnas i ditt hjärta, men du kan också känna starka
jag håller
känslor
med. Jag igen, tror att det mer soulmates man har, det bättre. Alltså det mer man lär sig, det mer man blir starkare, det mer man lär sig själv. Jag tycker det är bara fint. Men hade inte du någon quote du vill avsluta med som du tyckte om?
Alltså jag tyckte det var så många situationer som jag kände verkligen så här. Men jag kommer ihåg framför allt alltså den delen i boken när hon var så himla ledsen men började bli bättre. Mm. Alltså när hon verkligen var liksom helt förstörd men började typ tänka på, jag vet inte, förstå situationen mer. Mm. Och jag screenshotade några saker som hon hade skrivit. Vänta, jag ska se. Bland annat, är det okej att jag läser typ alla tre som jag har screenshotat?
Kör på.
Okej, så den första är att hon skrev att hon börjar inse att känna sig full av smärta är inte så illa. Ihålig känns okej och tom känns som en början. Mm. Och det var också så här att, jag vet inte, det känns som att man så ofta typ det här med att känna sig tom är något
så negativt.
Men att känna sig tom kan faktiskt vara en början till att börja känna andra känslor.
En ny start liksom.
Exakt, ja, och det tyckte jag var så fint. Och sen så skrev hon också att, det här var ju när hon processade hela sorgen med Jess, och skrev hon att lyckliga stunder är det svåraste, det är då det gör som mest ont.
Ah.
Alltså att de lyckliga stunderna är de som känns hårdast. Jag tror att när man går igenom liksom en, jag vet inte, att gå vidare eller en sorg eller något sånt där, så är det, jag kan tänka mig typ om man går igenom ett breakup, säger vi, och man är ute och festar med sina bästa tjejkompisar. Det är då det typ det klaffar. Ont. Och man är så här, oh my god, här står jag och festar. Vad fan håller jag på med? Jag saknar honom så jag håller på att dö. Eller henne, eller allting sånt. Att det är liksom de lyckliga stunderna som ska göra mest ont, vilket är faktiskt egentligen
att de inte är med på de stunderna. Att man kan inte dela med sig av de stunderna till den man älskar.
Ja, eller att man är också typ så här, är jag värd att känna så här? Varför ska jag, typ så här, hur kan jag stå här och låtsas som ingenting? Jag är inte värd det. Jag måste smärta mig själv eller för att jag går igenom något jättetufft. Yeah. Liksom.
Vad var den tredje
då? Jag ska se vad jag skrev. Jo, och det här var när hon hade träffat Sam.
Mm.
Då skrev hon, det här är kort, det här kanske makes no sense när jag säger det från ingenstans, men jag hade i alla fall sparat att insikten om att man vill ha kärlek i sitt liv betyder att man måste vara villig att släppa in kärleken. Och det här, det kanske är lite flummigt, men jag tror att jag såg det här på ett sätt lite som också, eftersom jag hade så himla svårt att släppa in kärlek i mitt liv, så var det ju som att så här, om du går runt och säger att du vill ha ett förhållande eller du vill få den här bekräftelsen som kärlek kan ge dig, eller du vill ha det här livet där en relation är delaktig, då måste ju du också vara villig att släppa in kärleken. Alltså du kan ju inte gå runt och tjata på att den ska komma utan att du är villig att släppa in den.
Det är så sant. Jag har så många tjejkompisar som bara, I just want a boyfriend. Och sen när de faktiskt har en snäll kille framför dem som vill ta dem på en dejt, och de säger no, I don't have time for that. Man bara, okay.
Exakt. Men också typ så här, jag tror att det är så många människor som går in i relationer, men de kanske inte har bearbetat sig själva först. Exakt. Så egentligen är de inte redo att släppa in kärlek, men de gör det för att viljan är större typ. Alltså man måste vara redo och sen släppa in det.
Agreed. Vad skulle du rata boken av 10?
Alltså 9 av 10. Så
jag,
bra tycker jag.
Jag ger den 8 av 10. Så bra. Jag tycker bara ibland var lite overklig.
Ja. Fattar.
Så en bra 8 av 10. Men jag läste den på typ 48 timmar. Så ja. It was amazing.
Ja. Och hallå, nästa bok.
Okej, okay, let's get into it. Den heter?
I don't know.
I don't know either. Ninni har valt den.
Ja, vänta, låt mig...
Jag trodde du visste.
Det var därför jag lade det på dig, jag bara, nästa bok. Så nästa bok heter Omständigheter. Och den är skriven av en kvinna som heter Annie Arnaux. Eller jag menar, okay. Arnaux. Det är en fransk, tror jag, kvinna, men jag är inte helt säker. Som vann Nobelpris i litteratur. Alltså wow. Bara nu för typ ett halvår sedan. Så att hon är liksom jätterelevant just nu. Och girl wow. Power och allt sånt där. Och det är en kort bok, så det är helt annorlunda från vad vi läst innan.
Det är faktiskt skönt.
Ja, så man kan lyssna på den i 2 timmar. Om man vill läsa någon annan bok på sidan är det okej. Liksom. Och jag skulle beskriva det här som lite mer som en... Jag vet inte, faktabok kanske låter tråkigt. Men den är mer liksom så här... Det är inte lika mycket kanske storytell, utan den handlar mer om, det är en riktig kvinnobok som berättar hur kvinnor behöver kämpa sig genom livet och samhället och har en extra fokus kanske på typ abortfrågan och sådana saker. Jag tror att man kommer lära sig så mycket.
Wow, intressant och känns väldigt relevant just nu, speciellt i USA som
exakt.
Det är så mycket konstiga lag just nu inom abort och det är helt fucked systemet. Så det är faktiskt väldigt bra att få lite mer information om det.
Ja, jag skulle kunna läsa upp några meningar från baksidan av boken.
Gör det.
Boken berättar då om ett trauma som författaren var med om för 40 år sedan när hon behövde göra en abort. Och det här var ju i Frankrike när det var absolut förbjudet att göra något sånt. Så att hon började med att testa själv, ni vet, med alltså, nålar. Det är liksom farligt på riktigt. Och sen så går hon till en förbjuden klinik och där och då håller på att dö, så hon hamnar på sjukhus och allting sånt. Och sen så nu, flera år efter, när hon läser igenom sina dagböcker och anteckningar från den här tiden, så har hon ju skrivit om det på ett sätt som att det är helt självklart. Och det var väl då hon kände att herregud, jag måste få ut det här. Speciellt i den tiden vi är i nu, där det tyvärr fortfarande finns starka spår och framtida, alltså troligen regler och lagar kring det här. Så det är fortfarande något som liksom är relevant och fruktansvärt att abort är. Så jag vet inte.
Jag tror det kommer säkert vara en tung bok, men också väldigt alltså, informational. Man kommer lära sig väldigt mycket och förstå väldigt mycket om den här alltså, frågan. Så jag tror det är, jag är faktiskt excited och läser den. Jag kommer lyssna på den här.
Jag kommer också lyssna på den här. Ja, den finns på Storytel.
Yes, it does.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
What's gonna happen now, Ingla?
Alltså min allra, allra bästa vän och din bästis, förlåt nu tar jag den här, men hon är min bästa vän sen
år
tillbaka. Hon ska gästa podden finally och vi ska prata om kärlek och breakup.
I'm so ready. Vi har typ inte pratat om breakup än. Nej. So let's bring her in. Without further ado, Sara Svalberg.
Oj, knockad.
Jag kommer göra en regel. Ni får inte prata i animalspråk.
Nej, vi får inte prata i animalspråk. Vi ska försöka. Hallå!
Hej!
Oh my god, du är så taggad. I'm doing fine. Jag är så glad att vara här.
Hur känns det?
Alltså, jag har ju väntat på den här dagen i nu 8 månader. Så snälla, jag är jätteförberedd.
Sen den 16 augusti
när jag släppte podden. På riktigt. Och sen så Ninni popped the question. Jag trodde hon skulle fria, men jag fick gästa podden.
Jag är så glad att ha dig här.
Nej, men det känns så bra. Jag är så glad att vara här.
Och vem?
Och hänger med mina bästisar.
Vem är Sara?
Ja, Sara är en 20-årig tjej. Vem är jag? Ja.
Du är som oss.
Ja, vilken svår fråga.
Förlåt, jag hade tänkt att ställa så här, vem är Sara? Och så tänkte jag att du skulle säga så här,
Rubber-duba.
Your bestie. No.
Okej, förlåt, rubber-duba får man inte säga.
Man får säga rubber-duba lite grann.
Men vi får inte prata i ordvitsar. Nej, men jag är ju era bestis.
Ja.
Faktiskt.
Och vi har ju varit med varandra i många, många år. Jag tror att jag skulle beskriva Sara som mer min syster nästan än bestis faktiskt.
Men vi har ju blivit familj faktiskt.
Hur länge har ni känt varandra?
Vi har känt varandra, känt varandra i 9 år blir det ju.
Ja, men varit allra bästa vänner i 8 år.
Exakt.
Och vad är det bästa med en pro och con av er alltså, relation som kompisar? Vad är det bästa med era relation?
Vi pratar aldrig ner våra relationer.
Okay.
Ingen negativ sak.
Okay,
definitionen av vår relation är att vi boostar varandra och oss tillsammans.
Verkligen.
Så att vi skulle typ aldrig, jag tror att vi aldrig typ har sagt något negativt om den andra eller vår relation.
Det tror jag heller.
Utan vi bara boostar, för det är så man,
exakt,
det man mår bäst av.
Nej, men jag tror att vi har verkligen, vi har alltid varit på så himla, eller vi är ju väldigt lika varandra. Och vi har alltid varit väldigt bra på att komplettera varandra. Mm. Så allting bara, det är bara som att vår relation har bara smält ihop.
Ja, och jag tror att om man alltså har varit vänner i så många år som man har, och sen man liksom också var så ung, exakt, som man är när man är typ 15, 14. Så det finns typ ingen som heller anpassar sig så bra efter mig som Sara gör. Mm. Så man vet liksom hur man ska hantera olika situationer så att det inte blir någonting jobbigt. Vilket är så jävla skönt.
Precis. Men det känns också, vi har ju gått igenom alla stadier av liksom jobbig tonåring till att vi har precis blivit typ vuxna. Ja. Till att vi har varit jätteledsna en period eller bara haft världens fjortisperiod. Mm. Alltså vi har ju gått igenom allt tillsammans.
Exakt.
Och jag tror det är därför vi har blivit så bra på att, ja, men typ hur man stöttar varandra, hur man finns för den andra personen och hur man är en bra kompis,
exakt,
helt enkelt.
Exakt.
Faktiskt.
Det är ju faktiskt sjukt, för jag antar att så är det, alltså med en så här nära vän, jag antar att det är typ så här säkert är så med typ dig och Blue. Mm. Att sen när man har varit vänner så länge och gått igenom tonåren och allting tillsammans, så är det ju typ den andra personen som har lärt en hur man är en vän. Ja. Förstår ni vad jag menar?
Och det alltså, tror jag att man fortsätter lära sig.
Exakt.
Tills man dör. Alltså det går ju inte att man slutar lära sig liksom.
Nej, exakt. Men det är intressant när det är någon som har varit så nära under alla år. Så är det så här, okay, men om jag, det kanske till och med i vissa sammanhang är mer Sara som har lärt mig hur jag ska vara som vän än vad jag har lärt mig själv.
Exakt.
Alltså för att man liksom alltid funnits där. Tack.
Okay,
men nog om oss.
Ja. Yeah.
Vi så Filippa bara.
Hi, I'm here. Ja. Det blir verkligen som att blir en threesome. Nej, men vi ska prata om heartbreak. Vi ska prata om hur kärlek. Det är att bli kär, att bli unkär, att bli broken up with, att göra slut med någon. Mm. Everything in between. Mm. Kärlek.
Okej, ska vi berätta?
Ska vi prata, alltså ska vi säga vår relationsstatus just nu? I'm taken.
Ja, jag är också i förhållande.
Och jag är så singel som man någonsin kan bli.
Du är nog det mesta singel du någonsin varit i ditt hela liv.
Jag tror
just
faktiskt
idag.
Gud, just idag.
Kul. Gud,
jag, alltså, och I love it. Alltså jag, inte hela den här grejen att vara så här, jag är singel, jag kan ligga runt, jag kan la la la. Utan mer att jag är med mig själv.
Mm.
Och jag älskar det.
Mm.
Och jag, det är ju inte, nu är det ju idag. Alltså om du hade frågat mig för bara 2 månader sedan. Och vi var, alltså då, det var inte på samma nivå som det är nu.
Nej.
Men just idag är jag väldigt, väldigt singel.
Ja. Och vi älskar det.
Ja.
Um, Så att vi, idag är det ju ett bokklubbsavsnitt och vi läste ju en bok som handlade om äkta kärlek. Och det jag vet från dig är ju att du har ju faktiskt varit i två olika relationer och ändå känt kärlek flera gånger. Och jag tänkte bara att du kanske kan få berätta typ så här hur det var för dig att gå från de här olika med samma känsla och vart gick dina tankar under den processen liksom?
Absolut. Alltså mitt första förhållande gick jag in i när jag var 17 år gammal.
Mm.
Allt var väldigt nytt, det var väldigt spännande. Han var lite äldre, inte mycket äldre, men han var liksom några år äldre än mig. Jag gick fortfarande i gymnasiet och vi hängde liksom i samma kompisgäng. Mm. Och jag tror att det var första gången jag liksom kände det här typ lite pirret. Mm. Innan dess så hade jag ju varit väldigt så här i min lite fjortis gymnasieperiod när jag var liksom det var mycket killar, det var mycket fest, det var lite alltså så det här high school kärlekar, fast det var inte, man var inte kär utan det var flingar liksom. Så efter att vi hade känt varandra i typ en månad så blev vi tillsammans.
Mm.
Och jag kommer ihåg att vi snackade om det innan, att ni hade typ bettat om när vi skulle bli tillsammans, om vi skulle bli tillsammans, och jag var så här, oh my god, kommer vi? Jag vet inte, la la la. Och det var jättehärligt och det var verkligen så här, väldigt roligt, alltså så här, väldigt fin första relation.
Mm.
Men jag tror också att jag kände lite med tiden att det var så här, vi kanske inte var the perfect match.
Mm.
Och det var inte på grund av honom för fem öre, utan det var mer så här, vi var olika och till slut bara gick det inte ihop.
Mm.
Sen så har jag planerat, eller jag har liksom, jag har ringt Engla i veckan och varit så här, Engla, jag kommer göra slut med, ska vi döpa honom till någonting? Nej.
Han.
Med han.
Mm.
Och jag tror, det kom ju typ lite som en chock för dig.
Ja.
Men jag tror att jag mentalt hade varit lite så här, det här är inget för evigt. Även fast det var en väldigt fin relation som sagt. Men det var inget för evigt. Han skulle komma hem då till Stockholm under helgen. Och jag hade planerat att på söndag så gör jag det. Det är, nu är det liksom, dagen är kommen. Dagen innan så är jag på en Halloweenfest. På den här Halloweenfesten så träffar jag en människa som jag blir inte kär i honom där och då. Men jag är så här, oh my god, det är någonting med den här människan.
Mm.
Jag bara såg det rakt. Jag såg allt med den här människan. Vi gjorde ingenting, vi var liksom, det var väldigt vänskapligt. Mm. Men man kände på sig luften. Det var en kemi, det var en attraktion, det var allt möjligt.
Mm.
Vi går vidare till dagen efter. Mm. Jag gör slut med mitt XX. En vecka går och jag känner mig typ så här, jag grät i en vecka.
Mm.
Sen var jag fine.
Mm.
Jag var verkligen, det var som att jag vaknade upp en morgon och så var jag så här, ja. Och jag insåg väl lite att jag vet inte hur det kommer sig egentligen.
Mm.
Men jag tror att jag kom in i den här inställningen att gud, jag har varit så mentalt förberedd på det här så att jag hade redan varit med om mitt breakup innan det ens hände.
Mm.
Och jag hade hållit det så himla mycket inom mig, så att jag hade redan processerat alla de här tankarna och hur det skulle vara och vad jag kände. Hela köret. Typ en vecka senare så frågade ju den här killen som jag träffade på den här festen ut mig på en dejt.
Mm.
Vi träffas den 27 november 2020.
Mm. Mm.
Var det 2020? Ja, det måste det ha varit.
Ja.
Och det här är den mest otroliga dejten jag någonsin varit på i hela mitt liv. Jag är kär efter 30 minuter. Alltså det var allting från att vi bara satt och skämtade, vi satt och pratade om allting. Alltså så här saker som man bara, som man pratar med sin bästis om. Det var verkligen, och det var flörtigt, det var stämning och våra personligheter gick väldigt, väldigt bra ihop.
Mm.
Och vi insåg att vi var väldigt lika. Det här är faktiskt det sjukaste. Mm. När vi sitter på dejten så börjar vi typ komma in på födelsedagar. Och jag är så här, oh my god, jag älskar min födelsedag. Min födelsedag är liksom den bästa dagen på året. Och han är så här, men när fyller du år då? Och jag bara, nej men 2 maj. Och han bara, men haha, lol. Jag bara, vadå lol? Han bara, nej du skämtar ju. Jag bara, vad menar du? Han bara, visa ditt lägg. Jag bara, men ska du lägga mig på vår första dejt? Vad är det som händer? Jag tar fram mitt lägg, lägger det på bordet. Han tar fram sitt lägg, lägger det på bordet. Vad står det? 2 maj. Vi fyller alltså år på samma gång. Och jag tyckte det här var så sjukt och jag var så här, oh my god, soulmates. Men vi går vidare i alla fall. Vi går från den här dejten, vi möter upp Engla. Vi kommer dit jättefulla. Vi ställer in 2 flaskor vin. Gud, hörni, nu snackar jag på så mycket. Ah, ja, whatever. Poängen är i alla fall, vi hängde med varandra 48 timmar i sträck på den här dejten. Och blev tillsammans 2 veckor efter den här dejten. Alltså, det gick snabbt. Verkligen. Och vi var tillsammans fram tills för 8 månader sedan. När dagen kom. Det var faktiskt, det är sjukt. Det var dagen efter eran releasefest i podden. Så samma dag som era första podd kom ut.
Men hur skulle du säga typ så här, med kärlek? Även för uppenbarligen så var det ju två, även om du var kär i båda, så var det ju 2 olika kärlekar. Var det någonsin någonting sen när du gick in i din andra relation som du var så här, jag vet inte, tvekat på att säga, men gud, om jag känner så här nu, kunde jag ha känt kärlek innan på samma sätt? Eller var det liksom...
Alltså, jag tvekade ju väldigt mycket på om jag ens hade varit kär innan. För att jag kände det helt plötsligt så himla starkt. Men samtidigt så har jag typ också insett att det var 2 helt olika kärlekar. Min första kärlek var spännande, men den var väldigt lugn och den var väldigt, jag kände mig omhändertagen. Jag kände att någon kom och omfamnade mig. Medan med min andra kärlek så var det också spännande, men på ett helt nytt sätt spännande. Det var spontant, det var äkta, det var så passionerat. Och det var, alltså, allting med den kärleken var liksom så himla extra. Och han, det var som att han såg mig på ett sätt som ingen annan människa hade sett mig tidigare.
Förlåt, nu har vi det. Men Filippa, du har ju också haft flera relationer. Kan du känna att typ så här, att det har varit kärlek på olika sätt också? Eller har det varit samma typ av kärlek, bara att du har liksom gått vidare och sen känner samma igen? Eller har det liksom...
Nej, definitivt 3 olika. Jag skulle sagt att jag har 2, alltså, som den här boken jag pratade om. Jag förklarade till Engla, jag måste hitta vad den heter, så kan jag lägga upp på Edibiritypods Instagram. Men att man har 3 soulmates i sitt liv. Man har sin första, som är sin första kärlek, och det var kanske den här killen från high school du pratade om. Som var lätt och intressant och ny och spännande, fast när man gjorde slut, man var såhär, I don't really care, typ. Att man gick över det ganska snabbt. Sen har man sin andra kärlek, och det var där man typ lär sig det mesta, och det var lite mer toxic, och det var lite mer spännande, och mycket hände hela tiden, och man kunde ha så höga högar och så låga lågar, men det, allt kändes så bra och så dåligt samtidigt. Och den, det var min kille som jag var tillsammans med i 3 år i New York. Och det, han kommer alltid ligga kvar i mitt hjärta på något sätt. Inte på såhär, I miss him. Men såhär, jag lärde mig så jävla mycket från den relationen. Kanske inte från den killen, men relationen. Och sen sin tredje kärlek, den jag är i nu. Det är bara att vi är 2 helt olika människor. Vi växer tillsammans, vi blir kära tillsammans. Det blir inte såhär en pam i början. Det var inte som att jag såg honom bara, this is my love for the rest of my life. Det var mer att vi, jag bara, du känns snäll och trygg och en bra kille och jag älskar dig. Så det känns som att vi växer ihop, och det tycker jag känns som den nyttigaste och den enklaste kärleken. Jag tror inte kärlek ska kännas som att det finns en slut. Alltså, det ska inte kännas såhär, när som helst kan det bara ta slut.
Och, och man ska inte behöva vara orolig heller. Verkligen. Eller behöva känna, jag tror att i vissa kärlekar, alltså, så är det ju också att man tror att man är såhär, gud, jag måste känna starkt hela tiden. Om det är starkt positivt eller starkt negativt, så bara jag får känna. Liksom.
Exakt.
Jag brukar alltid säga att jag tycker man aldrig ska jämföra relationer, och att så här, jag tror att alla kärlekar är ju, alltså, på sina sätt och äkta på sina sätt, vare sig det är en trygg kärlek eller en spännande kärlek. Liksom. Men någonting som kommer med kärlek är ju ibland också smärta. Och när kärleken tar slut så är det ju heartbreak. Liksom. Och det verkar ju vara det värsta någonsin att gå igenom. Jag är ju glad att jag inte har gjort det än. Men ni båda har ju varit med om det. Hur har dina heartbreaks varit, Filippa?
Alltså, jag tror jag bara haft, alltså, såklart man har haft några, men jag har haft en riktig, och det var med den här killen från New York. Och jag började min dagbok typ samma dag som jag blev på riktigt så här heartbroken med, för att jag ville komma ihåg känslorna. Så jag kan läsa upp lite vad jag skrev. så kan vi gå tillbaka till hur jag kände där då. Det var 13 mars 2019, så jag var lika gamla som er. Och det är den åldern tror jag man känner sin så här riktiga, aj, det här gör ont på riktigt. Så jag skrev bara så här: I know it's been a while, I just read back on the stuff I did in August, and damn, it made me regret so much not journaling. Because so much has happened. September to February is a long time, so to sum it up, here comes my most distinct memories from each month. Så jag skrev typ om varje månad. Och jag bara, september gjorde det här, februari, whatever, november, och så kommer jag till mars, och det enda som står på mars är heartbreak. Alltså sad face. Jag bara, so this leads with where we are now, and now kind of sucks badly. H and I have been on a break for about 3 months, and yesterday he officially broke up with me. I know our relationship has never been perfect, but no relationships are. I must admit though that these last 2 months have not been the best. It all started when he put more focus on himself than me. I tried to show understanding and respect, but we just didn't really click. Och så skrev jag bara, I'm most scared about losing him completely. I just hate the idea of being strangers. I wish it was easier than this, because I know it has to happen right now, but I break down over the fact that he is not my person anymore. So I want to write all my favorite memories with him so he never disappears. Så jag tror min största rädsla med heartbreak, vilket jag tror många är, att den människan man känner allra mest kommer bli en stranger. Och man kommer inte komma ihåg dem, och de kommer bara försvinna i sitt liv. För även fast man vet att relationen inte är rätt, man är så jävla rädd att tappa människan helt och hållet. Jag tror det är det som är läskigast. Ja. Det är därför jag var helt förstörd. För jag var så här, oh my god, det här betyder att den här människan kan inte vara en del av mitt liv alls. Och det kan vara så, men det behöver inte heller vara så.
Nej. Men det är ju också väldigt stor. Jag tror att, alltså, först och främst är det helt sjukt att man blir kär i någon och den blir en sån stor del. Att den blir typ större del än vad man själv är, av sig själv liksom. Och det är ju sjukt i sig, men sen när den försvinner så är det också sjukt att den ska ha haft hela en själv i sig. Man skulle ha bärt på hela dens hjärta, och sen ska det vara borta. Och även fast det är klart att man kan säkert bli vänner en dag eller någonting sånt, så är det ju helt sjukt hur man ska fortsätta sitt liv ensam utan den människan. Liksom.
Men speciellt också som för dig, Filippa, ni var ändå tillsammans i 3 år. Mm. Det har hänt mycket under de 3 åren.
Exakt.
Alltså man har utvecklats tillsammans, man har utvecklats själv, och sen så helt plötsligt är den här så stora delen som han var för en bara borta. Mm. Och då känner man ju att en del av sig själv också är borta. Och man är bara förvirrad, och man fattar inte, vad känner jag på riktigt? Vad är loss? Alltså, såhär, man fattar inte vad som är riktigt.
Och när man är i den åldern, så är 19-20, det är då man, alltså jag i alla fall, jag blev helt galen när jag blev jag tycker såhär, breakup börjar alltid såhär, man är skitledsen, och sen går man över till anger, och man är arg, och man hatar människan, och sen blir man ledsen igen, och sen behöver man distans. Och sen är man helt. Jag tror man måste gå igenom de faserna, att man så här sorger den, och sen är man arg på den. Sen blir man sär igen. Och sen får man distans till själva situationen, till känslorna. Och sen börjar hela healing-processen. Och sen efter tiden så är man bara okej. Okay. Man blir alltid okej. Okay.
Yeah.
Fast jag tror också att, alltså så här, jag förstår vad du menar, men jag tror också att det finns så många andra steg det kan gå.
Ja, det är sant.
Det finns verkligen så här. Jag vet, för mig så var det ju verkligen så här, mitt hela, alltså första typ veckorna av mitt breakup, jag mådde skitbra.
Jag hade, och det här var ju din senaste alltså, så här, relation.
Mitt senaste breakup. Jag kände, ja, fan vad tråkigt, men det är lugnt. Så här.
Men kom det tillbaka, alltså det var så här, okej, men sen efter 2 månader blev det så här, oh fuck, vad har jag gjort?
Ja, vad hade du för olika faser?
Okej, vi kan ju börja så här. Min första fas var att, ja men, efter, alltså så här, det gick några veckor, och jag kommer ihåg typ att när vi var i New York, det var då jag började känna. Det var då typ känslor började komma ifatt mig. Och jag tänkte på det ni sa med, det du sa med det här, att i de lyckligaste stunderna, varför blir man ledsen? Eller så här, varför kommer de här känslorna tillbaks? Men det var där det verkligen började för mig vara så här, gud, jag önskar att jag hade honom. Jag önskar att jag kunde ringa honom och bara vara så här, hallå, jag vill bara prata med dig. Jag vill bara,
eller berätta om jag gjorde precis det här, precis. Det var det sjukaste.
Men helt plötsligt kunde jag inte göra det. Men det som var lite grejen också, att vi fortsätter ju träffas lite efter vi har gjort slut. Och han bjöd ut mig på dejter, han köpte blommor, han kom och hämtade mig. Och det var bara, det var väldigt, alltså så här, det var typ ändå rätt romantiskt. För det var som att vi hade haft det här breakupet och vi båda hade mått dåligt över det. Men vi hade fortfarande varandra i det.
Mm.
Men vi hade inte så mycket kontakt. Och det blev ganska mycket på hans premisser också. Jag tror att det blev väldigt mycket så som han ville ha det, blev det.
Mm.
Vilket nu i efterhand jag kan bli lite så här mot mig själv. Att jag var bara så här, fan, att jag inte bara kunde stå upp för mig själv och bara vara så här, men vet du vad, nej. Jag tycker antingen blir vi tillsammans nu eller så avslutar vi det här helt och hållet.
Ja, men det är så himla svårt. Alltså man är ju så himla sårbar. Man har ju fan inget skal kvar. Alltså, så här, man har inget skydd överhuvudtaget. Och man, jag tror att man är också så himla sökande
100%.
Efter att få någon som bekräftar en eller skyddar en eller finns där för en. Eftersom att man alltid har haft det, i alla fall på senaste tiden. Och den enda man vet som kan göra det är just han.
Exakt.
Eller hon som har funnits där liksom, helt plötsligt inte gör det. Så det är inget konstigt.
Nej, men jag tror också så här, för mig, jag blev dumpad typ 3 gånger totalt i vårt förhållande.
Ja.
Alltså under den här hösten.
Och det var samma som mig, som det var för dig, Sara, att allt var på hans villkor och hans premisser. Så jag kunde stå utanför hans klass och vänta på honom. Bara.
Mm.
Och så kunde, om han ville gå hem med mig den kvällen, då kunde vi gå hem. Men sen om han ville gå hem med en annan tjej nästa kväll, då fick han göra det för att vi hade gjort slut. Och det var, han fick göra vad han vill.
Exakt.
Men jag fanns alltid där när han inte fanns där för mig. Så nu i efterhand är jag så här, oh my god. Jag önskar jag hade bara varit så här, nej, fuck you. Och inte prata med honom. Men då hade jag inte lärt mig någonting. Så jag är glad.
Ja, ja, alltså så här, mina faser var ju mer lite så här, ah, men som jag sa, jag var, i början var jag så här, det är fine, det är lugnt. Och jag tror också att jag var så himla busy i jobb. Och vi hade vårt kompisgäng, alla var hemma i Stockholm, vi var i New York. Det var bara saker som hände hela tiden. Och jag blev bara, alltså, jag var aldrig uttråkad.
Nej, men också om man kollar på den tiden som nu är det slut, det var ju typ då jag och Filippa knappt hängde med våra pojkvänner för att man hade inte ens tid. Alltså du skulle knappt haft tid att hänga med honom då heller, för vi gjorde saker hela tiden.
Precis.
Och boostade varandra hela tiden, så man saknade liksom ingenting. Man hade bara varandra liksom.
Exakt. Men sen så efter ett tag, efter vi hade slutat ses igen, så var det ju han som inte ville träffa mig längre.
Mm.
Och då blev jag bara ledsen, arg, frustrerad, irriterad, allt det där.
Mm.
Och samtidigt som jag var så här, fuck it, nu ska jag bli singel.
Mm.
Nu ska jag vara singel på riktigt. Jag var absolut inte över honom.
Nej.
Men jag var väldigt så här, nu jäklar.
Mm.
Det gick väl lite så där. Alltså så här, jag var ju fortfarande dödskär i honom. Mm. Jag väntade ju bara på någon typ av bekräftelse från honom att han skulle skriva någonting eller att han skulle se min story eller att han skulle, jag vet inte.
Vad som helst.
Exakt. Och det hände ju inte. Så då var jag bara så, okej då, nu han är över mig. Alltså jag var 100% på att han är totalt över mig.
Mm.
Sen så kom det ju in i den här saknande. Alltså så här, jag bara saknade honom. Jag saknade mig ihjäl mig.
Mm.
Alltså jag ville bara ha honom hela tiden. Mm. Och jag kan också tillägga att det här är perioden när jag har börjat skriva i mina anteckningar. Mm. Jag, efter den här andra gången att han skrev, nej men jag tycker inte vi ska ha kontakt längre, så började jag skriva mina anteckningar. Allt jag ville skriva till honom egentligen som jag inte skrev.
Mm.
För att jag var så här, fan jag måste hålla igen. Jag kan inte skriva allt jag känner.
Men jag kommer ihåg att när du berättade det här så var det ju också typ att det kunde vara stora saker som små saker, men varje gång du typ tänkte på honom och bara så här, oj det här vill jag berätta, eller oj fan det här måste jag säga, så skrev du ner. Och det kunde ju vara allting till så här, jag saknar dig, till jag hatar dig, till idag gjorde jag det här.
Exakt.
Bara så du vet.
Exakt.
Alltså så.
Och det var som att det var min terapi.
Mm.
Och det är typ det som har varit min terapi i vårt breakup.
Mm.
Att jag har skrivit allt det här och att för mig idag att kunna gå tillbaka och kolla på det har varit så.
Det är så viktigt att skriva ner sina känslor.
Precis som du också.
För det är också, precis. Och det är också så här, man skriver det så himla mycket i stunden.
Mm.
Det kunde vara, men som du säger, det kunde vara allt ifrån jag hatar dig till så att det var så här, oh my god, jag är så kär i dig, varför kan inte du se det?
Men jag tror att vi pratade om det här i helgen apropå att skriva också, att det är ju, vi pratar ju också om så här dagböcker och sånt här i podden, och jag tror att det är något väldigt häftigt med att skriva också till sig själv, att de sakerna som kommer ut när man skriver, det är liksom, det är 100% äkta. Det är 100% rått, man är inte vinklad på någon som lyssnar, på någon som ska ta emot det, utan man säger exakt det man känner, vilket gör att man verkligen får ut allting man känner. Exakt. Också.
Men det var också så himla för mig i och med att han aldrig skrev någonting. Han smsade inte. Han, och när vi, om det var någon gång att vi smsade, då var det jag som skrev och bara var så här, hej, hur mår du?
Så var det för mig också.
Ja. Och jag kände mig så desperat och var så här, fan, jag borde inte göra det här, men jag kan inte hålla det. Alltså så här, det går inte. Och det kanske var jättedumt, men samtidigt så var det så här, vi skrev, ja, men jag kommer ihåg att vi skrev typ 2 gånger i höstas. Och en av gångerna var det verkligen bara så här, hoppas du mår bra. Är allt bra med familjen? Bra, typ. Och sen så går vi vidare lite längre in på hösten. När han skriver till mig en dag och jag får ju alltså en hjärtattack. Jag var ju så, oh my god. Jag kommer ihåg att jag låg ner på golvet på kontoret och var så här, mitt hjärta, det dunkade så hårt. Och jag visste inte vad jag skulle ta mig till, typ. Vi kom i alla fall fram till att ses. Vilket jag i efterhand ångrar det så mycket. Men jag tror bara att när det kommer till breakups, man måste ställa in sig på någonting. Alltså, det är jättesvårt. Men man måste ställa in sig på att okej, antingen så ska jag göra allting för att få tillbaka honom och att vi ska bli tillsammans igen. Eller om det är så att man verkligen vill det. Eller så måste jag bara
Gå vidare
helt och hållet, släppa honom helt och hållet. Och det var här jag var så konflikted. Alltså jag hade ingen aning om vad jag ville. Jag var jättekär i honom, men samtidigt så började jag ju gå vidare. Varför ska jag träffa honom? Och varför, typ. Och det här hade också verkligen varit en period när jag typ så här, ja, men jag hade typ ändå kunnat börja gå ut, ha lite kul med tjejerna och liksom bara så här, släppa det lite. Jag tänkte på honom absolut hela tiden, men jag hade ändå börjat släppa det. Men vi träffas i alla fall och det är som att vi är tillsammans igen. Och det är som att vi, alltså jag bara har, mina ögon bara öppnats upp och jag är så här, oh my god, jag vill ha honom. Alltså jag vill bara vara med honom hela tiden. Och jag vill verkligen att vi ska bli tillsammans igen. Och vi typ, alltså vi var som att vi var tillsammans igen. Och det var det som blev så himla jobbigt, för att, nej, men så det avslutades med att vi bara gick helt och hållet åt skilda håll. Inte för att jag ville det, utan för att han ville det. Och det här gjorde så ont i mig. För jag var verkligen så här, hur kan inte du ha sett hur vi var idag? Alltså hur kan inte du ha känt samma kärlek? Eller samma uppfattade på samma sätt som jag? Så jag kom ju hem i helt förkrossad. Det här var typ värre än breakupet. Och det var liksom, det är typ nu min riktiga sorg kommer. Så jag sätter mig och börjar skriva ner ännu mer och bara så här, allt jag känner. Och nu har jag också skrivit här i typ 3 månader, bara allt jag känner. Men jag sätter mig och skriver ner allting för hand och sen så får jag bara för mig, nej, jag ska skicka det här till honom. Jag ska åka och lämna de här breven till honom. Så jag har samlat ihop mig 17 sidor kärleksbrev, basically. Alltså, crazy girl, men...
Men också sårbart, eller fan
vad... Ja, så sårbart, för alltså, det var verkligen...
Alltså, jag tror det var stort.
Det var ju verkligen, jag hade ju suttit och skrivit ner varenda känsla jag kände i varje liten situation och formulerat det som att jag skrev det till honom. Så jag sätter mig i bilen, klockan 12 en lördagkväll. Jag hade typ haft myskväll med dig och Kalle. Och sen var jag så här, fan, okej då, ni får lite egen tid. Jag åker. Så jag åker ut, han bor också typ så här 1,5 timme från mig. Så jag sätter mig i bilen, börjar köra. Sitter och gråter hela vägen ut dit. Och bara är så här, jag behöver typ stanna 3 gånger för att jag skakar så mycket. Och åker förbi hans hus, lämnar de här breven. Och skriver bara ett sms, kolla din brevlåda, typ. Och tänker så här, ja, han måste ju svara, snälla någon. Det här är liksom ett full-on kärleksbrev det jag skriver. Jag var ju så här, om inte han vill bli tillsammans med mig efter det här så är han knäpp.
du trodde att han skulle, det här brevet var för att du ville få tillbaka honom?
Ja, eller? 100%.
Alltså jag inte closure, det här var liksom
jag tror att kanske på låtsas så var det closure, att man är så här, okay, men det här är mitt avslut, men innerst inne så var det ju bara för att du ville att han skulle skriva till dig, du ville att han skulle älska dig, du ville att han ville ha tillbaka dig.
Jag ville ha hans uppmärksamhet, jag ville att han skulle se mig, jag ville att han skulle förstå hur mycket jag kände för honom.
Men jag kan tänka mig också att så här, jag tror att har man varit, så är det väl alltid i breakups, men är man maktlös liksom, så vill man ju få tillbaka någon slags, ja, du vill ju också kunna styra någonting. Gud, och det här är mina känslor som jag har känt men som jag typ inte har fått ut.
Precis.
Jag vill att du ska få dem och känna dem och höra dem liksom.
Exakt. Men jag i alla fall väntade bara på ett svar, alltså så länge, och det gick en vecka och jag var så, jag hann inte sett det. Typ. Det gick 2 veckor och jag var så här, okej, han kanske inte vet hur han ska svara. Det gick 3 veckor och jag var så här, han skriver nog ett kärleksbrev tillbaks. 100%. Han
skriver och skriver och skriver. Det tar tid att skriva fram.
Och sen så kom jag ihåg att jag drömde en natt att han stod typ med blommor utanför mitt hus och var så här, vi ska bli tillsammans igen. Woo! Och sen så var jag så här, det kanske inte riktigt är så. Så jag hade satt min deadline 31 december 2022. Det är min, om man inte har svarat innan dess, då kommer jag gå vidare. Och då kommer jag släppa honom. Och då, jag måste göra det. Liksom för min egna skull. Så jag sitter där 31 december, alltså in i tolvslaget, och jag säger, har jag fått ett sms? Vem vet? Alltså jag har inte skrivit den här deadline till honom. Nej. Utan jag var bara så här, han måste ju svara. Han svarar ju inte. Så 1 januari är jag så här, jag är en singelfri kvinna. Jag ska gå vidare. Jag ska börja tänka på andra saker. Jag ska börja tänka på mig själv främst. Jag är i fokus nu och ingen annan.
Nej.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Okej, men nu har du gått vidare. Now you're a single lady. Du fokuserar på dig själv. Vad ska du ta med dig från den här upplevelsen för dig själv, för din nästa relation? Vad har du lärt dig?
Alltså, jag tror att, ja, men som sagt, de här anteckningarna har ju verkligen, alltså det har varit terapi för mig. Det är, jag har typ aldrig lärt mig så mycket om mig själv heller under den här perioden. Och idag så är det som att jag har kommit i inställningen att det är så här, helt ärligt, det finns ingen annan än jag. Och jag är den enda jag kommer leva med in i det sista. Men det är faktiskt lite kul, för att jag skriver ju fortfarande i de här anteckningarna. Och jag satte mig bara i, ja, men det måste ha varit i typ förrgår. Och bara skrev ner och var så här, vad känner jag nu? Och jag tänkte att jag ska läsa upp lite. För det var faktiskt, det var ganska kul, för att jag har inte skrivit på typ en månad.
Men skriver du fortfarande som till honom, eller hur skulle du se på det nu liksom?
Jag skriver fortfarande som att det är till honom. Så jag skrev först och bara så här, hej, hörde det här om dig, kul. Typ så här, jag hoppas du mår så bra. Men, okej, nu ska jag komma in i mitt
talar-mode.
Sjukt. Nu när jag sitter och skriver det här är det som att jag inte ens kan skriva som att jag vill ha tillbaka dig. Eller att jag vill att det ska bli vi igen. Det är som att jag bara skriver för att inte glömma. Det säger att ens första kärlek är någonting man alltid kommer komma ihåg. Och det kommer jag leva, och den kommer leva med en i resten av sitt liv. Och ja, det stämmer nog mycket väl. Och det gör mig glad att det var du som var min första kärlek. kommer nog komma ihåg detta breakup i resten av mitt liv. För jag har aldrig lärt mig så mycket om mig själv som när vi gjorde slut. Även fast de första 5 månaderna var absolut förfärliga, så jag kommit dit jag är idag. Och den personen är självsäker, modig, omtänksam, genuin och främst har jag blivit mig själv igen.
Oh, jag börjar typ gråta.
Har sedan dag 1 av vårt avslut intalat mig själv att jag kommer börja må bra igen utan dig. Gjorde inte det tills jag faktiskt satte mig ner och reflekterade om allt. Varenda liten detalj. Det gjorde delvis ont. Jag hatade dig ena sekunden och jag älskade dig den andra. Jag skrattade och jag grät. Sen ställde jag bara in mig på att jag är den enda jag kommer leva med i resten av mitt liv, in i det sista. Och sen dess har det varit jag mot världen.
Mm.
Det är inte längre vi mot världen. Det kapitlet har avslutats. Ett väldigt fint kapitel, men allt har ett avslut. Eller hur?
Mm.
Och så
avslut. Så fint. Jag fick verkligen gåshud över hela kroppen.
Och det och måste man komma ihåg när man är i heartbreaks. Alltså, det känns som världen går under. Men sen lär man sig, man växer. Och jag tycker verkligen det relaterar till boken vi läste precis av att ja, men allting med kärlek och sen till slut att man lär sig att alltså, älska sig själv. Och liksom, hela den biten.
Jag kommer ihåg, jag måste bara säga, jag kommer ihåg att det stod i boken så skrev ju hon, Emma, eller hennes syster sa till henne att så här, du väljer inte mellan de här 2 killarna utan du väljer vad du känner själv, typ, eller det är därför du velar, det handlar om dig själv, det handlar inte om de 2. Och så är det ju, det handlar ju alltid om sig själv i slutändan och det är väl därför det är så viktigt att lyssna på sig själv och ta hand om sig själv. Liksom.
Fint, nu tycker jag vi kan jump into the tips of the week.
Yay! Woo!
Shall we go into the tips of the week?
The tips of the week?
Tips of the week. Shall we go into the tips of the week?
The tips of the week.
Shall we go into the tips of the week? Okej, min första relationstips, eller min tips of the week är relationstips. Och den här tipsen gav jag till dig, Sara, kommer du ihåg?
Ja. Oh my god, ja!
Så det är att när man har gjort slut, det är alltid den perioden man går fram och tillbaka, man smsar, det är en stor frågetecken. Alltså man vet inte vad man känner, hur man känner. Man tvivlar, det sånt där. Men mitt tips är sätt ett datum. Det kan vara, jag gillar lite längre tid, inte så här en vecka, men typ en månad efter ni gjort slut. Sätt en datumet. Försök din bästa att hålla dig till datumet. Ha ingen kontakt. Tvivla inte fram och tillbaka. Skriv inte, om du vill skriva någonting, skriv ner som Sara gjorde i sina anteckningar. Sen efter det datumet, då kan man höra av sig om man vill, om man känner att man behöver det. Om man inte känner att man behöver det, great. Då kan du gå vidare, du kan fortsätta leva med dig själv. Men alltså sätt en datum, för det hjälper din hjärna liksom förstå, okej, när det här datumet kommer, då kan jag höra av mig, då kan jag ringa honom, då kan jag berätta allting. Men jag tror en datum hjälper man så här cope väldigt mycket. Och det hjälper.
Ja, verkligen.
Har du några tips?
Ja, jag har faktiskt ett tips. Mitt tips är till alla singlar. Jag har ju, ja, typ nu har jag ju kommit in i min singelperiod. Och jag älskar det. Men som sagt, inte av anledningen att det är så här, du ska bara ligga runt. Man får jättegärna göra det, alltså absolut. Men mitt tips är att våga typ dejta. Våga träffa nya människor. Var intresserade av nya människor. Typ våga lite ta det här första steget. Vänta inte på att någon annan ska fråga ut dig på en dejt.
Utan man måste nog öppna upp sina ögon. Liksom. Och det kanske är att man kan börja med att träffa kanske lite nya tjejkompisar. Och sen kanske det blir en kille eller en killkompis. Ja. Och sen är det någon man är intresserad av. Liksom.
Men man lär sig också av, alltså, mycket av sig själv av att gå på dejter.
Mm.
Ja, så mitt tips är att prova dejta.
Bra och tips.
Även sina kompisar.
Det kan, och njut av det. Njut av det. Även fast det kan vara skitläskigt och ibland går dejter åt helvete. Njut av att det gick åt helvete och det är roligt för då
verkligen
är det en mindre människa du måste tänka på.
Precis.
Exakt. Mitt tips, jag kör ett relationstips också, men jag tror att det här tipset hör väl till, det är jättebasic och det hör till i allt. Men också, jag tänkte på det nu när du berättade din historia, så här, att jag tror att det är så viktigt att komma ihåg att du är aldrig ensam. Och det är klart att man alltid, jag menar inte det med att man alltid har människor runt omkring sig, utan jag menar att det finns så många människor som antingen just den här sekunden är med om samma sak som dig, eller för ett år sedan var med om samma sak. Och de här känslorna som man ofta har när man går igenom någonting jobbigt, jag tror att det bara är skönt att veta att jag är inte den enda som känner så här, utan det finns så många andra som också känner så. Jag kanske inte känner dem eller vet vilka det är, men den här känslan är vanligare. Det är inte jag som är knäpp som känner sig, utan
exakt,
du är inte ensam med att gå igenom de känslorna som du känner. Liksom.
Exakt. Verkligen.
Mm. Amazing. Ah. Tack så jättemycket,
tack,
Sara.
Tack, Sara, för tack att du var detsamma. Här och berättade din historia.
It was amazing.
Och att vi fick sitta med dig.
Ja!
Jag tycker vi kan avsluta med en quote som Penny brukar alltid säga till mig när man gick igenom relationships. Mm. I'd rather learn how it feels like to burn than to feel nothing at all. So I'd rather feel the burn and the pain. Det är en låt. Vi kan cue den.
Helt ärligt.
Den är skitbra.
Det är ett så jävla bra tips.
Jätte, jättebra. Ja. Hörrni, ni som lyssnar, ta hand om er.
Ja, och ett breakup är inte hela världen.
Nej.
Faktiskt.
Och det
gör
du mot
världen. Stunden, men det blir alltid bättre.
Mm.
Och det låter klyschigt, men...
Puss, puss!
Puss, puss! Puss. And I'm not gonna make you feel love if you don't. I would rather learn what it feels like to burn than feel nothing at all.